Välkomna till Det goda samhället TV. Idag var det meningen att det skulle handla om muslimska brödraskapet, och det ska det också, men det kommer en del annat också. Dagens gäst och expert på frågan är Magnus Norell. Välkommen Magnus.
Tackar.
Magnus, du är säkerhetsexpert och du har jobbat på Säpo, du har jobbat på Must och du har jobbat på Försvarshögskolan, men nu är du fri forskare och konsult i säkerhetsfrågor. Är det rätt?
Ja, det kan man säga. Precis.
Och du har en del internationella fina såna här nätverk som du är med i också. Vad heter de?
Ja, jag är knuten till en tankesmedja i Washington som heter The Washington Institute for Near East Policy i Washington DC. Och en i Bryssel som heter The European Foundation for Democracy, som är mer ett policyinstitut kan man väl säga.
Låter fantastiskt fint. Nu är det så här att det här programmet kommer att indelas i tre delar. Den första delen ska handla om att försöka förstå, någon mån lära känna, muslimska brödraskapet. Vad är det för någonting? Har du något telefonnummer? Har du en ordförande? Kan man ringa eller posta till dem? Eller vad är det för någonting? Hur ska man förstå det där? Det är en del. Sen kommer den andra delen som är väldigt aktuell. Det är nämligen så att Magnus och två kollegor till honom skrev en rapport till MSB, Myndigheten för säkerhet och beredskap, som har lett till ett himla hallå. Och det ska vi prata om. Och sen ska vi avslutningsvis komma med ett förslag till dig som jag hoppas att du accepterar. Men vi börjar med det muslimska brödraskapet. Vad är det för någonting?
Ja, det bildades 1928 i Egypten av en person som heter Hassan al-Banna. Hassan al-Banna, som var lärare. Och det bildades dels som en reaktion på det brittiska inflytandet i Egypten.
Koloni.
Ja, det var ju inte en koloni. Mm. Det var det ju inte då. Men britterna hade ju den politiska makten, den militärmakten. Och syftet var helt enkelt att al-Banna menade att för att Egypten skulle kunna bli det goda land som det en gång hade varit och som det borde vara, så borde man knyta an till de gamla historiska traditionerna, riktig, som man sa, riktig islam. Alltså, lösningen fanns i historien. Mm. Om vi kunde återgå till detta samhälle, detta riktiga samhälle, så skulle saker och ting
när var Egypten en islamsk stormakt?
Ja, Egypten som Egypten har väl aldrig varit en islamisk stormakt. Det har ju varit del av framtiden. Ja, precis. Exakt så. När Egypten var stormakt så var det innan islam.
Ja, precis. Mm-hmm. Okej, förlåt. Var inte meningen av det?
Ja, nej, det var så det började helt enkelt. Som en egyptisk rörelse som sen har spridit sig då. Nu gör vi en lång historia väldigt kort. Till stora delar av världen. Och det är ju idag ett nätverk, skulle jag säga, med en mängd olika organisationer på en mängd olika nivåer i samhället. Och återigen, väldigt kontextuellt, det ser olika ut beroende på vad det är.
Alltså, som jag sa lite barnsligt, har de ett postnummer? Är man medlem? Eller?
Det kan man vara. I Egypten till exempel så blir man upptagen efter en lång process som en medlem, kanske man kan kalla det.
Men man kvalar in på något vis.
Ja, det kan man lugnt säga. Men det finns ju ingen adress eller telefonnummer till muslimska brödraskapet, gör inte det, utan det ser olika ut beroende på.
Jag kan inte gå och bli medlem.
Ja, det kan ju försöka.
Ja, men det,
jag tror att det skulle vara ganska svårt.
Svårt, ja.
Och i vissa delar, i vissa länder så är de ju, alltså det muslimska brödraskapet är både ett religiöst projekt och ett politiskt projekt. Det är väldigt hög grad ett politiskt projekt. Det är ju politisk islam det handlar om.
Vad är målet?
Målet är ju att skapa en statsbildning som en politisk statsbildning, men som är baserad på religiösa urkunder.
Ett kalifat?
Ja, ett kalifat, precis.
Men de här som nu försöker bygga ett kalifat, Islamiska staten, är det samma djur?
Nej, det är det ju inte. Muslimska brödraskapets utgångspunkt från början var ju att man skulle inte använda våld. Det har man gjort också genom åren, och det är fortfarande helt okej att göra det mot Israel till exempel, eller mot judar. Men poängen är att man ska omvandla samhället på fredligt sätt genom politisk agitation och så vidare. Att bygga ett nytt samhälle från botten och uppåt. Islamiska staten har ju så att säga mera bråttom, eller hur vi nu ska uttrycka det.
Så de har samma mål.
Men slutmålet med ett kalifat Precis.
Det är samma. Men de har olika metoder. Islamiska staten vill nu bråttom. Mm. Vi använder våld om det behövs. Ja. Medan Muslimska brödraskapet är mer tålmodigt. Mm. Det är det skillnaden.
Precis, eftersom det här är naturligtvis ett utopiska idéer så kan ju ingen som kan säga vad som skulle hända i någon form av slutända. Men idén om ett religiöst styrt stat, den är ju densamma.
Men det betyder att de vill montera ned eller avveckla eller vad du vill det system, politiska system som vi har i västvärlden. Eller i Sverige.
Ja, man ska vara noga med att skilja på var någonstans igen man är. I Mellanöstern så har ju väldigt mycket handlat om att det muslimska brödraskapet vill störta regimerna. Mm. Och det har ju sett ut på lite olika sätt. De har ju haft en skiftande historia kan man ju säga. Och när efter Mubarak störtades i Egypten så blev ju muslimska brödraskapet igen återigen tillåtet att agera under sitt eget namn. Och då fanns det ju också ett politiskt parti som ju då vann valet. Och deras ordförande Mohamed Morsi blev president. Så då fanns det ju en politisk kontext som man kunde agera i. Men när det gäller Västeuropa till exempel eller USA så handlar det ju inte om att störta regimer så mycket som att det handlar om att skaffa sig en politisk roll i det samhälle man verkar i för att då vara representant för det landets muslimska befolkning. Man är separatistisk skulle jag säga i den meningen att man gärna vill se muslimerna som ett homogent kollektiv, vilket ju naturligtvis inte är någonstans. Men man vill gärna att det ska vara så och då vill man gärna presentera sig själva som den representanten för detta kollektiv.
Men, det är en del av idén här. Vore det rätt att säga att, om jag ska tolka vad jag tycker att du säger, så muslimska brödraskapet är en delvis i Mellanöstern revolutionär rörelse, men på andra ställen, till exempel i Europa, så är den en samhällsomstörtande eller i varje fall systemfientlig?
Ja, alltså delvis, men man använder sig av systemet i Europa. När brödraskapet etablerade sig i Europa efter andra världskriget på allvar slutet på 70- och början på 80-talet. Rötterna går tillbaka till strax efter andra världskriget, men så det ser också olika ut beroende på vilket land man är där. Men där handlade ju, jag skulle inte säga samhällsomstörtande, jag skulle säga att man agerar i den kontext man är, alltså huvudmålet.
Men målet är samma.
Ja, men på väldigt lång sikt.
På den sikt som behövs.
Ja, precis, absolut.
Okay.
Precis.
Men du, alltså en omvälvande rörelse som inte har något telefonnummer. Det låter ungefär på mig som kommunismen. Eller åtminstone tidvis har kommunismen inte haft något telefonnummer. Det är ingen så här. De har ju kongresser, eller marxismen för all del. Mm. Det är en annan sån där egentligen revolutionär åsiktsriktning som inte har medlemsmatrikel.
Nej. Det är en intressant parallell. Organisatoriskt så tittade ju både Albana och andra ledare också på just europeisk kommunism eller fascistiska rörelser, hur de organiserade sig och använde sig av de metoderna också. Och det här tanken med små celler som så att säga utifrån sig själva bygger upp ett större nätverk. Det är ju liknande som marxisterna då. Att man ska så att säga vara en avantgarde som ska gå i spetsen för en revolution om du vill använda det uttrycket. Så där finns det ju klara paralleller.
Ja, för att det finns ju en massa faktiskt existerande organisationer som säkert organisationsnummer så de kan gå till Allmänna arvsfonden och tigga pengar och sådär. Inte vet jag vad de heter, Nital skrev om Ibn Rushd och Sveriges unga muslimer och sådana där, som, om jag förstod rätt, ni menar, har kopplingar till det muslimska brödraskapet. Mm. Det är ungefär som kommunismen och på den tiden det begav sig Bader-Meinhof och Tupamaros och Vänsterpartiet kommunisterna och lite sådär. Mm.
Alltså, Bader-Meinhof och Tupamaros var ju inte... Jag hade inte kunnat söka några pengar från någon arvsfond precis. Och muslimska brödraskapet är inte förbjudet i Sverige och inte så många andra länder heller. Det är det en del länder i Mellanöstern, men inte i Europa.
Men det är förbjudet, de är terroriststämplade, alltså muslimska brödraskapet?
Av till exempel Egypten, av Förenade Arabemiraten. De har ju terrorstämplat brödraskapet, men så är det ju inte här. Och där är det ju också, för Egyptens del så handlar det om att man vill komma åt när Al-Sisi, president Al-Sisi, terrorstämplade brödraskapet, så var det för att komma åt alla deras organisatoriska former. För det finns ju flera även i Egypten. Även om...
Alla de här döttrarna liksom,
ja,
som faktiskt existerar som organisationer.
Som existerar som organisationer, okay. Precis. Så att, återigen, kontexten är väldigt viktig och man ska ändå vara noga med det. Det är inte samma sak som Islamiska staten. Man är väldigt noga med att man inte använder våld till exempel. Och som sagt, det är ju legitima politiska aktörer i många länder. I Jordanien, till exempel Islamic Action Front på engelska, är en del av det politiska systemet där, sitter i parlamentet, likaså i Tunisien, Marocko. Så det finns
vilka länder är det som har terroriststämplat brödraskapet? Det är Egypten, säger du. Ja, USA har väl gjort det?
Nej.
Nej.
Och, ja, det är Mellanöstern och Förenade Arabemiraten också. Mm. Bahrain är väl på väg att göra det, även Saudiarabien. Det är en diskussion i USA om det. Och det, det finns en del i det republikanska partiet som menar att man bör göra det. Men du, alltså, jag tror inte att det kommer att ske.
Mm.
Av en massa olika skäl som vi kanske inte ska fastna på här. Men alltså, det funkar inte. Och en demokrati som USA, eller oss, vi måste vara tillräckligt sofistikerade för att kunna skilja på terrororganisationer som faktiskt är det och de som bara snackar eller som inte är det. Det bör vi klara av. Så att och dessutom så skulle det inte fungera i USA därför att lagstiftningen ser ut som den gör. Och USA har en bra lagstiftning när det gäller att titta på vilka organisationer som är terrorister. Alltså Hamas till exempel, Hezbollah. Men Muslimska brödraskapet hör inte dit.
Men Hamas tillhör Muslimska brödraskapet?
Ja, den palestinska grenen av Muslimska brödraskapet. Men det är därför jag säger att det är så viktigt med kontexten. Det ser olika ut på olika håll beroende på var man är. Och det är en del av brödraskapets sätt att agera. Man är oerhört pragmatisk.
Mm.
Så att kontexten man befinner sig avgör hur man opererar, hur man organiserar sig.
Det låter ju förnuftigt.
Det är absolut. Ja, det är politiskt väldigt
rimligt.
Effektivt
man
också.
Gör vad som är rimligt och vad som går. Ja. Med, om jag fattar rätt, det slutgiltiga syftet att inrätta kalifat.
Mm. Även om det tar 4000 år.
Okay. Mm. Eller lite fortare någon annanstans.
Eller lite fortare någon annanstans.
Du, om vi då kan övergå till del 2 på det här programmet. Du och dina några kollegor till dig, ni blev ombedda eller fick ett uppdrag utav MSB-myndigheten för säkerhet och beredskap någon gång förra hösten att ni skulle göra en kartläggning av vad då?
Ja, vi blev upphandlade inför en förstudie som skulle då titta på Muslimska brödraskapet i Sverige. Och vi hade endast 4 veckor precis innan jul, så att det jag sa var att det räcker till är så att säga att göra, ta det basala som redan finns on the shelf. Och då så valde vi att dels göra en kortare beskrivning av lite det vi har pratat om här nu, vilka är de, var kommer de ifrån, hur ser de ut, pekade ut några organisationer.
Bara säg det, vilka var det ni pekade ut? Det kan vara kul.
Ibn Rushd, Sveriges unga muslimer, IFIS och Islamic
Relief. IFIS?
IFIS, ja. Och Islamic Relief.
Okay.
Och tittade lite på dem och så gav vi belägg för varför de här, på vilket sätt de hör till Muslimska brödraskapet. Men som sagt, väldigt ytligt, därför att det var bara en fråga om en förstudie. Och hela ambitionen var ju att från MSB sida att man sen skulle gå vidare med nya utlysningar om det här.
Och nu finns den där rapporten att läsa på MSBs hemsida. Men det satt långt inne, om jag förstod rätt, innan den publicerades.
Ja, jag vet ju inte vad som hände där. Vi hade uppdrag att göra det klart innan jul. Alltså, det skulle vara klart innan jul, så det var det. Och sen så släpptes den, eller vi presenterade den i februari vid ett seminarium då. Där andra myndigheter och så var inbjudna.
Mm.
Och sen så släpptes den några veckor efter det. Och lades ut på hemsidan.
Och då kom bålgetingarna?
Då kom bålgetingarna.
Okej, okay. Berätta om det.
Ja, det fanns ju naturligtvis en beredskap skulle jag väl ändå säga. Eller en oro att saker och ting skulle kunna bli ganska stormiga efter rapporten. Eftersom vi faktiskt pekar ut organisationer och på vilket sätt de hör till Muslimska brödraskapet då. Så jag ombads till exempel att skriva ner vad jag trodde skulle hända. Så jag punktade några saker som sen också hände då, att MSB kommer att bli anklagad, vi kommer att bli anklagade för att vara allt möjligt från krigsförbrytare till rasister, islamofober och allt det här hände ju.
Krigsförbrytare? Ja, blev ni det?
Ja, vi har faktiskt fått en sån en sån anklagelse på oss från en jag vill inte nämna namn, men det är en offentlig person som tycker att vi ska ställa sig inför rätta för brott mot krigets lagar.
Förlåt att jag avbryter det, det är så spännande. Men det där som ni sa, jag har läst den här rapporten, jag inte kommer ihåg alltihopa. Men, och jag vill inte nedvärdera er som forskare på något vis, men det var väl relativt, vad ska jag säga, väntat. Det var ju inte så att man blir jätteförvånad när man läser att Ibn Rushd hade något med Muslimska brödraskapet
att göra. Nej, jag är glad att säga det, därför att det, så är det ju naturligtvis. Och reaktionerna handlar inte om det vi har gjort, det handlar om att vi gjorde det överhuvudtaget. Och det är naturligtvis, det är nytt för Sverige. Alltså jag tror inte att, och som MSB också har sagt här i den här fokusartikeln då, så har de ju aldrig råkat ut
någonting. Det var alltså en artikel i tidningen Fokus, alldeles nyligen, förra veckan,
senaste numret här.
Som beskrev borgjättingarnas anfall.
Ja, så kan man säga.
Men då, en sak får jag säga, alltså det här anfallet, vad tog det för karaktär? Alltså när man läser fokusartikeln så fick jag uppfattningen att det hade kommit 140 mejl till myndigheten, varav 40 var berömmande. 100 mejl är väl inget anfall?
Det ringde ju också ganska många människor.
Okay.
Och så.
Och var jävligt upprörda.
Och var väldigt upprörda. Precis, och krävde att få tala med alla möjliga och krävde ut uppgifter och så vidare. Ja, vi kan hänvisa till fokusartikeln för den är bra. Men som sagt, i Sverige var det här nytt, men det här sättet att det blev en sån storm, en sån reaktion mot den här rapporten, eller mot en sån här rapport.
Ja.
Men sättet att agera på, att du ger dig på dels oss då, som är rapportskrivare, och dels också i det här fallet en myndighet som är beställare, är ju ett sätt som har funnits i andra sammanhang i Europa där man har studerat, Muslimska brödraskapet, till skillnad från i Sverige där man inte har gjort det då. Och då handlar det om att budskapet här är ju att det här ska vara så besvärligt att göra det här så att du vill inte fortsätta med det här för då kommer det bli ett himla liv. Det är liksom budskapet här.
Du menar att de försökte skrämma myndigheten?
Precis, ja visst.
Och skrämma dig?
Och oss också, därför att vi ska ju då förknippas med allsköns olater och otidigheter och så vidare. Och det är ju syftet här, va? Att det ska bli så jobbigt. Att agera så att folk hellre säger okej, det här verkar alldeles för besvärligt så vi struntar nog i det här, vi tar någon annan eller vi kanske ska MSB har ett stort mandat, vi kanske ska titta på något annat. Nu säger inte jag att det blir så, som sagt jag tror inte att de som man vet inte riktigt vad som kommer ut av det här heller i slutändan, men budskapet, idén med att ha en sån här kampanj är ju precis just detta, att det här ska vara så jobbigt så att man ska inte fortsätta med det här.
Men om jag har fattat det här, förklara för mig om jag har fel, men jag har bibringats uppfattning alltså att MSB, statlig myndighet, vill undersöka det muslimska brödraskapet och dess eventuella förgreningar i Sverige. Och så begär de av dig och dina medhjälpare en förstudie i avsikt att sedermera återkomma och göra en mer noggrann studie.
Mm.
Men redan när förstudien är på plats så kommer de här attackerna och anfallen och allt sådär. Och då visar det sig att myndigheten får kalla fötter och säger, har sagt, att åtminstone sagt att det är oklart om de ska göra någon uppföljning, eller?
Ja, och det framgår också av fokusartikeln att generaldirektören då sa att ingen, det kommer i alla fall inte ske någon fortsättning på vår förstudie. Det var ett väldigt klart och tydligt budskap som jag fick.
Ska inte handla om muslimska bröder?
Ja, man vet inte vad det betyder.
Okej. Men det, som jag tolkar det i alla fall, det låter på mig som att myndigheten har låtit sig skrämmas.
Ja, det blir ju signalen, blir ju den, även om det inte är så, så är ju det signalen. Och det betyder
tills vidare
också
att, är det väl så?
Ja, tills vidare är det så. Och det betyder också att den här gången handlar det om islamister, Muslimska brödraskapet, men någon annan gång är det någon annan aktör som tycker att okej, det finns en poäng med att jag för ett himla liv om de vill göra någon undersökning. Och det är den principiellt viktiga frågan här, att det kan bli på sikt, nu uttrycker jag mig väldigt diplomatiskt, en väldigt olycklig utveckling om det är så att våld och bråk faktiskt kanske lönar sig. Det är den ena sidan av det hela. Den andra sidan är ju att jag som har sysslat så länge med det här också, och tittat på olika former av sätt att försöka påverka politiken. Vi vet ju att det finns rätt många knäppgökar där ute som ju kan anse sig, känna sig hågade att göra någonting då, eftersom det uppenbarligen är så att det här är så förfärligt.
De kan knäppa
dig. Det finns ett problem med att det kan dyka upp en hotbild i alla fall. Så det är den andra sidan av det hela. Så att, oavsett hur man ser på det så blir ju signalen att det finns en risk att delar av samhället viker ner sig om det blir för stormigt.
Men alltså, det är mitt emellan skandal och tokroligt, tycker jag. En svensk myndighet som ska hålla på med säkerhet och beredskap törs inte ta reda på vissa saker.
Nej.
Därför att det kommer en svärm med bålgetingar.
Nej, det blir ju signalen här från GDs sida, i alla fall när det gäller oss. Och det är ju obra, alltså, som vi säger i Helsingland.
Det är verkligen obra. Mm. Har något liknande förekommit?
Nej, inte i Sverige. Nej, det tror jag inte. Men det kan jag hålla osagt. Men jag, inte som jag känner till i alla fall. Inte som jag känner till.
Alltså, jag har aldrig hört talas om en myndighet har vikt ner sig för ett sånt här anfall, så här attacker, proteströrelser, som ändå inte, vad vi vet, var särskilt utvecklade.
Nej, det är ju som sagt en förstudie, det är 30 sidor och det man hinner med på den tiden är ju bara att ta det basala. Och det är klart att precis som du säger att det här var väl ingen överraskning, det har du naturligtvis helt rätt i. Det var det ju inte, eller borde inte vara i alla fall.
Mm.
Så att, men som sagt, och det är viktigt att understryka det handlade inte om det. Det handlade om att vi överhuvudtaget gav oss in i det här och att vi överhuvudtaget gjorde det här. Därför att det handlar om väldigt mycket pengar ju. Och det handlar om kopplingar mellan de här organisationerna och det mediala och det politiska Sverige överhuvudtaget. Så att det finns ju mycket mer här som då skulle kunna ha kommit upp om, eller kan komma upp om det skulle ha blivit någon fortsättning. Och det är klart att det finns starka intressen här som inte vill att det ska bli så. Och det menar jag är det som är det tyngst vägande skälet till att det blev ett sånt här.
Men det är klart, det finns ett starkt intresse från myndighetens sida att få reda på hur det ligger till, annars hade de inte startat det här.
Nej, visst.
Sen finns det starka intressen hos motståndare om att myndigheten inte ska fortsätta i enlighet med sina första planer. Men finns det inte ett svenskt intresse? Om du struntar i myndigheten som kanske är feg. Finns det inte ett svenskt intresse av att man verkligen fortsätter det här och tar reda på hur det ligger till?
Absolut.
Hur då? Varför det?
Absolut. Ja, det var ju som, var det DN tror jag igår som skrev om det också. Att dels precis som du säger, troll ska inte få bestämma över hur en myndighet agerar. Och att det ska inte finnas delar av samhället som man undviker att titta närmare på om man tror att det ska kunna vara problem. Eller vi behöver inte ens tro att det är något problem. Den fria forskningen, om den är fri, då är den fri. Mm. Då ska man kunna titta på alla de här delarna. Och här har vi organisationer och ett nätverk som vi inte har tittat på i Sverige överhuvudtaget. På 30 år har ingenting gjorts här. Till skillnad från andra europeiska länder.
Men det finns ju hur många akademiska islamologer som helst, i varje fall flera dussin, tror jag.
I alla fall 23 stycken som har
varit upp. Okej. Och varför har inte de gjort det här?
Ja, nej, men det är ju det, va. Varför har inte de gjort det här? Och det finns säkert olika skäl beroende på vem man frågar av de här personerna. Men det är ju naturligtvis pinsamt att man inte har tittat på det som kanske är världens största islamistiska organisation överhuvudtaget i Sverige. Som sagt, i rapporten så pekar vi på den europeiska forskningen, för där finns ju väldigt mycket.
Till skillnad från i Sverige.
Så det finns ju naturligtvis inget bra skäl alls att ingenting har skett.
Okej. Okay. Då kommer vi till del 3 på det här programmet, som är en grej som Magnus och jag tänkte ut medan vi åt lunch och förberedde programmet. Och förslaget är vi, i det här fallet Magnus och hans 2-3 medhjälpare, gör den här studien som Myndigheten för säkerhet och beredskap kanske har velat lägga på hyllan. Och upplägget skulle vara så här. Att alla ni som vill vara med och finansiera en sån här studie som Magnus har kommit fram till skulle kosta 2 miljoner, helst mer. Men 2 miljoner är ett riktvärde. Det kostar 2 miljoner. Och för varje krona, det finns på Det goda samhällets hemsida en donera-knapp där man kan donera pengar. För varje krona som du sätter in så sätter Det goda samhället in en krona till. Så då blir det 2. Och om vi kommer upp till 2 miljoner så genomförs studien. Om vi inte kommer upp till 2 miljoner kronor, då tillfaller dina insatta pengar Det goda samhället för andra spännande äventyr. Så pengarna kommer inte att slösas bort, utan de kommer att användas i alla fall. Jag hoppas att ni är med på det här, och alla pengar som kommer in från och med imorgon och 2 månader framåt kommer att gå till det här ändamålet. Anta nu, Magnus, anta nu att publiken och alla som begeistrat antar det här erbjudandet. Anta nu att de sätter in de här pengarna. Mm. Vad kommer studien att handla om och när blir den klar?
Då skulle jag fokusera på att titta på, att göra en ordentlig kartläggning av vilka de här organisationerna som är relaterade till NBU är i Sverige. Och hur vilka kopplingar de har då till de politiska partierna. Eller till
de svenska politiska.
Ja, precis. Det är fokus det är i Sverige. Fokus i Sverige. Det är precis. Mm. I den bästa av världen så skulle man ju naturligtvis vilja göra mycket, mycket mer. Men om vi nu har den här begränsade pengen och ett år på oss, då skulle jag fokusera på det. På de 2 delarna. Alltså vilka de är. Hur de arbetar och hur de är ihopkopplade med politiska partier och andra politiska organisationer i Sverige. Och möjligen då, om det blir någon utrymme, titta också på i alla fall ytligt se om det kopplingarna mellan icke-militant islamism och militant islamism. Internationellt så är det ju så att flera av de militanta islamistiska organisationerna, Al-Qaida till exempel för att ta ett känt exempel, men även Islamiska staten har ju rötter i Muslimska brödraskapet. Så internationellt finns det sådana kopplingar. Och det vore intressant att se om det fanns liknande i Sverige. Jag har ingen aning om. Men det är inte säkert att man kommer åt just den biten. Men det
handlar alltså om först identifiera dem. Ja. 2, se vad de har för kopplingar till svenska politiska partier.
Ja, politiska etablissemanget överhuvudtaget. Hur man politiska arbetar. Ja.
Och 3.
Om möjligt, men det är väldigt... om det finns möjlighet att
titta. Ja, då skulle man titta på kopplingar. Armbrytning om det där.
Ja, det får vi göra.
Ja. Det som jag tycker är kul med det här, och nu ska vi sluta, men det som jag tycker är kul med det här, det är inte bara att få reda på sakfrågan, utan det är ju det att ge de svenska myndigheterna en spark i rumpan och springa före dem och göra det som de uppenbarligen vet jag inte, men eventuellt är lite för skraja för att göra. Mm. Vad säger du?
Jo, visst. Alltså precis. Jag tror inte att... Det är uppenbarligen så att väldigt många på MSB vill göra det här och säkert andra också. Men poängen är att på det här viset så skulle man få det gjort. Och jag skulle ju känna att nu när man har börjat, anden är ute ur flaskan, det går inte att stoppa tillbaka den. Men man kan förhindra att den flyger iväg allt för långt genom att bråka. Och kan vi motarbeta det eller motverka det så vore det ju fantastiskt bra.
Jättebra, Magnus. Tack.
Tackar.
Spännande.
Tack.